folk runt omkring. Jag tror inte många har sagt Dennis kommer komma till A-laget. Och jag tänker efter, det väcker jättemånga känslor.
Välkomna till podcasten Heltidsproffs. Mitt namn är Hamza Aftoni. Och ni som lyssnat på podden och varit trogna lyssnare, ni vet om att jag har kastat mycket skit på MFF-spelarna, för jag tycker att många av dem har haft hybris. Och varför jag säger detta kan jag nämna i framtida sammanhang. Men man kan inte dra alla över en kam, och det finns vissa guldklimpar överallt. Och en av de här guldklimparna sitter framför mig. Han är tillbaka i Malmö, Dennis Hadzikadunic. Välkommen till podden Heltidsproffs.
Tack så mycket.
Vi ska inte gå in på detaljerna varför jag har snäat på vissa MFF-spelare. Men det är ett tema som jag brukar nämna i vissa poddar, för att min frustration blir arg. För jag är sån, du vet, är man från samma stad, vet man lite vem man är, man ska kunna hjälpa varandra, man ska kunna ställa upp i olika sammanhang, för man vet aldrig när den kommer tillbaka till en. Förstår du?
Såklart.
Så ännu en gång, stort tack för att du ville ställa upp. Mittback, fotbollsproffs, du har haft en lång resa i Sverige, även en lång resa utomlands. Jag vet inte om du lyssnat på den här podden tidigare och sett hur jag brukar köra mina intervjuer. Men vi berör stegen som man kan ta från amatör till proffs. Och det kan vara allt med din familjs roll i det hela. Ekonomin, agenter, vänner, saker som inte gick rätt till. Det kan vara så många olika aspekter. Så nu när jag förklarat poddens tema för dig, vad hade du själv velat börja? Vad vill du börja snacka om?
Om fotboll. Jag gillar fotboll och vi kan börja och, alltså, själva fotbollen.
Fotbollsresan.
Ja.
Då kan man ställa frågan helt enkelt. Hur visste du ens om att du ville spela fotboll? När började den?
Det visste jag faktiskt inte. Jag minns min farsa. När vi hade, det finns sån kul i fem när man var liten.
Kul i fem. För det som inte är från Malmö, den aktiviteten under lov.
Exakt. Jag vet inte hur gammal jag var. Så riktigt liten. Och så där kan man testa på olika sporter som, tror jag det finns typ tennis, basket, fotboll såklart. Ja, det måste vara några fler sporter. Jag minns inte vilka. Men jag minns att jag testade på många sporter. Simning också, just det. Men så jag vet inte vad som hände, men det bara fastnade på fotbollen. Och sen dess började jag i BK Olympic. För det var typ närmast Söderkulla där jag bodde just då. Så jag och min bror bestämde oss att börja i BK Olympic.
Och hur gammal var du här nu? Vad snackar vi?
Jag tror jag kanske runt 7, 6, 7, 8.
7, 8 år gammal. Du prövade den här kul i fem grejen.
Ja.
Och du gillade det, du tyckte om det.
Ja.
Var det någon i familjen eller någon släkting som sa Dennis, du är talang, börja spela? Eller var du självmånt?
Nej, jag tror, alltså jag vet inte vad som hände att jag gick till själva fotbollen, men jag tror det är enklast med liksom, det är bara typ så fixa fotbollsskor och du kan gå ut och spela liksom. Du behöver inte mycket grejer som tennisrack och sådana grejer, kanske okej, tennis, men liksom fotboll, det känns som mer enkel sport att komma igång med. Så det är därför jag tror det hamnar just på fotbollen.
Är din bror någon faktor till varför också du hamnade i fotbollen, för att han ville börja och du följde med? Eller var det tvärtom att du pushade honom?
Nej, jag tror han började kanske lite tidigare. Om jag minns rätt. Och så följde jag med på den resan också i samma lag som honom. Och ja, vi gick tillsammans till träningarna. Jag minns vår farsa cyklade oss båda på träningarna hela tiden när vi var unga. Och så väntade han där på oss tills vi tränade klart. Och sen cyklade tillbaka hem till Söderkulla.
BK Olympic, du började som 8-9-åring.
Mm.
Hur fostrar de dig? För det är ändå där du formas.
Jag tycker de fostrar oss bra. Det var mycket skämt, måste jag säga. Mycket, mycket skämt, men det var seriöst och det var bra grabbar i laget. Vi var en bra årsgång med årsgång 98. Jag minns tillbaka tiden som, alltså, väldigt lärorik. Och jag tror som när man är ung, man måste ha väldigt mycket roligt för att kunna, alltså, utvecklas. Och jag hittade den balansen att det var roligt och samtidigt var seriöst att vinna turneringar, vinna matcher, vinna cuper liksom som vi spelar. Och jag tycker det hjälpte mig, alltså, att växa som fotbollsspelare och som fotbollsspelare.
Dina vänner då? Var de så här, Dennis, kom häng med oss, varför spelar du fotboll hela tiden?
Nej, de jag hängde med var mest fotbollsspelare faktiskt. Så det var en bra aura jag hade liksom runt omkring fotbollen. Det var mest fotbollsspelare, folk som var aktiva fotbollare, gillar fotboll. Så det var mest typ, om vi ska gå ut så gick vi och spelade fotboll. Vi gick runt och gjorde några aktiviteter. Och det var, alltså, jag har mycket att tacka dem också att jag hamnade i rätt, vad ska jag säga, rätt miljö. Liksom,
omgivning. Mm. Skolmiljön då? För att det här är fotbollssammanhang.
Mm.
Hur var ni skolgång? Om vi tar från högstadiet och uppåt liksom.
Ja, från högstadiet neråt menar du? Eller uppåt?
När var BK Olympic?
BK Olympic var till jag gick till åttan i högstadiet.
Okej.
Okay. Och sen bytte jag från åttan, ändå, från åttan gick jag till MFF.
Då kan vi ta innan i så fall. Sen tar vi högstadiet.
Så innan? Nej, jag gick i... Jag tror jag gick i någon i Rosengård, någon jag vet inte vad det heter, någon
Törnrosen.
Exakt, Törnrosen. Mm. Sen min farsa tyckte det var lite för farligt område att vara i Rosengård, så därför flyttade vi till Söderkulla. Sen så började jag i Söderkulla skolan som vanligt till jag gick till sexan. Sen provspelade jag till akademin i MFF till högstadiet. Där gick det ganska bra, blev antagen till akademin i Swedbank och kom dit där. Då tänkte jag, shit, det kan ändå bli någonting alltså, av mig.
Mm.
Sen efter första året så kommer jag ihåg jag gick över till MFF och fortsatte gå till den här högstadiet. Gjorde det bra tyckte jag. Snittade kanske B, hade jag sagt.
I betyg?
Ja, i högstadiet. Mm. Sen så går jag till gymnasiet också i Swedbank. Där jag gick i linjen natur. För min farsa tvingade mig. Han är också lärare. Gick där, tog, vad heter det, examen. Snittade kanske C+.
Mm.
Skulle jag vilja säga.
Trivdes du i skolan? Var det någonting du tyckte om?
Ja, nu när jag tänker tillbaka att det var goda tider. Jag saknade den tiden faktiskt.
Hur ser det ut när man tränar och pluggar samtidigt? Hur såg ditt dag ut schemamässigt?
Det var oftast, ibland hade vi träningarna på morgonen men, och sen hade vi typ, låt oss säga vi hade träning kanske 9:30, kanske typ till 11 är vi klara, går kanske på en lektion, sen har vi lunch, sen har typ två lektioner, sen är du klar med dagen. Det var oftast i högstadiet, sen i gymnasiet så hade vi, det var typ varje dag i högstadiet hade vi träning. I gymnasiet var det lite mindre, kanske 2-3 träningar per vecka. Det var det också. Ibland var det... Eller nej, det var på morgonen vi hade träningarna. Och sen hade vi typ 2 lektioner. Lunch och sen 2 lektioner till.
Förutom de fysiska aktiviteterna.
Ja.
Vad lärde de dig rent teoretiskt som en idrottare? Vad är det man ska kunna med så här kost och näring och sånt? Fick ni...
Ja, vi fick. De lärde ut oss ganska mycket liksom med kosten. Alltså vi som ändå är elitidrottare behöver ändå... Det är bra att de lär oss alltså ganska tidigt vad som är rätt, vad som är fel. Så det var bra information man får. Ju tidigare man får det och ju snabbare man implementerar i sin kropp, desto mer hjälper det, tycker jag. Och det har jag tagit del av också som jag använder.
Kommer du ihåg någon från din årskull som också tog steget och blev proffs?
Ja, jag minns. Det finns en del. De jag kan minnas är Zacharias Faur. Sen var också Svanberg att träna med oss en del. Och Samuel Adrian som är fortfarande nu i MFF.
Den här podcasten heter ju Heltidsproffs. Och som jag sa i början av podden till dig, att jag vill beröra steget som man tar från amatör till proffs. BK Olympic, första klubben, du rör in i MFF-akademin. När tog du enligt dig själv det här steget från amatör till proffs? Det många tänker på är att okej, när kunde jag börja livnära mig? Det är då jag tar amatör till proffssteget. Vad var det för dig?
Du menar steget tills man, jag känner att jag blev proffs?
Precis.
Jag tyckte steget för mig var alltså svårt att se från mitt perspektiv, men jag tycker kanske lite när jag kom till A-laget. När jag var med en del fick spela några matcher. Men jag kände mig inte som proffs. Det var mest, måste jag säga, när jag stack till Ryssland. Då kände jag mig, okej, nu har jag ändå alltså gjort det, jag har gjort någonting bra för att ändå komma till en bra klubb utomlands. Så där kände jag, okej, jag kanske är proffs. Förstår du vad jag menar?
Hur gick snacket innan du fick komma upp till A-laget MFF?
Nej, det var mycket, jag minns det var mycket, du vet när Champions League spelades för seniorerna, så spelade vi vad heter det, Youth League. Där spelade jag också en del och det gick bra för oss, vi vann SM-guld och sådana grejer. Och nej, jag har också haft jobbiga perioder. Det är inte så att man tänkte när jag var liten, tänkte okej, Dennis, han kommer, det är inte så jag har blivit någon med, så att Dennis kommer komma till A-laget eller någonting. Jag trodde inte på det, jag trodde inte folk hade trott på det.
Varför säger du så?
Alltså nej, jag har alltid trott på det, men jag menar folk runt omkring, jag tror inte många har sagt Dennis kommer komma till A-laget och kommer kunna spela i A-laget. Jag tror personligen så, för att det var, jag var inte där, jag var inte lika mycket fysiskt utvecklat och på alla sätt och plan. Jag var en liten pojke liksom. Men jag har alltid haft alltså drivet inuti mig att träna med mycket, lära mig varje dag, lyssna på mina tränare och försöka bli bättre varje dag. Och på det sätt tror jag att den grinden har gjort mig att jag har kommit alltså dit jag har kommit idag.
Så vem från MFF tog samtalet med dig och berättade att du skulle upp till A-laget? Hur gick det till?
Jag minns faktiskt inte så mycket. Jag bara minns att jag fick träna med A-laget ett par gånger. Var med på bänken på några träningsmatcher och sen från ingenstans fick höra att jag MFF fick skriva lärlingskontrakt och sen var det också A-lagskontrakt och det var jag tror att det gick ett typ 6 månader emellan från lärlingskontrakt till A-lagskontrakt, så det gick ändå snabbt för mig.
Är det en ovanlig grej att det går så fort?
Ja, det beror på från person till person. Jag tror det var 6 månader för mig, jag vet inte, men jag vet att det gick ganska snabbt.
Mm. Vem var tränaren som trodde på dig?
I A-laget.
Som gav din första startmatch liksom, att som att starta.
Det måste ha varit alltså ingen av de två tränarna kände jag verkligen trodde på mig faktiskt, om jag ska vara ärlig. Både Allan Kuhn där jag fick träna från början, tror jag, för att folk var skadade och såna grejer. Jag fick träna, kanske spela någon match, jag vet inte, 2 matcher med honom, inhopp och kanske någon start. Sen fick vi Magnus Persson, spela, jag vet inte, samma sak, kanske några inhopp, kanske någon start hit och dit, men det var inte något, jag kände inget alltså, du sa Dennis, jag tror på dig, du kommer få spela liksom. Så jag fick jag tog vägen ett genom MFF-vägen, jag gick till vad heter det, TFF, där jag kände denna tränaren sen tidigare, Patrik Winqvist, som jag hade MFF innan, där jag kände verkligen att han här vill hjälpa mig. Och nej, jag tyckte den perioden jag hade i TFF var jättebra för mig och för honom.
Så du lämnade självmant MFF för att gå till TFF?
Ja, det skulle jag vilja säga. Jag kände att MFF, jag kommer inte få spela här. De hjälper inte mig liksom till att jag ska få spela. Jag vill inte vara kvar där och försöka... Okej, jag kunde vara kvar där och kämpa på och sånt, men jag ville hellre gå och spela liksom. Man vill som fotbollsspelare spela matcher. Och det trodde jag hade mycket bättre chanser i TFF än vad jag hade i MFF.
Så du gick från Allsvenskan till... Var TFF i Superettan då, eller?
Nej, de var i Allsvenskan. De var Allsvenskan valet då? Mot Jönköping.
Så var det. Hur tog TFF emot dig då?
Nej, jag kände många spelare därifrån sen innan. Från MFF, typ Felix Hörberg, Marco var där, Dennis Hymmet. Så var det ett par grabbar som jag kände sen innan. Och tränare såklart som jag kände som innan. Och det kändes som vi hade en bra grupp och det var riktigt rolig tid faktiskt.
Rent mentalt, när du känner att okej, MFF går inte så bra, vad var det som fick dig att fortsätta pusha? För ibland det är där man kanske faller av lite.
Ja, det är då du typ kastar dig själv i sjön och du går inte till MFF, nu går du till TFF där typ så ni ska kämpa för att överleva. Det är helt andra alltså liksom
premisser
liksom. Och det är verkligen ett test för en, jag vet inte hur gammal jag var, 19 år eller 18 år, 18-19. Så nej, för mig det var det bästa som kunde hända mig, för det är då du kastar ut i elden. Och visst, jag gjorde bra grejer, jag gjorde mindre bra grejer, men jag höll ändå måttet och jag kände på mig själv att jag kan klara av allsvenska nivån. Alltså.
Det är en personlig fråga nu när du är tillbaka till MFF, men TFF mötte väl MFF då? Vilken mentalitet går man in med när man vet om att man ska möta ett gammalt lag som man har spelat för?
Jag menar du när jag spelar för TFF mot MFF?
Ja.
Ja, den matchen, när vi mötte dem faktiskt, det var riktigt speciellt för att jag ändå har ett past med MFF och jag var utlånad till TFF och man vill ändå visa upp sig till MFF, titta vad ni har gått miste om liksom. Och den matchen gick riktigt bra. Vi vann den med 1-0 i 90 minuten, minns jag. I TFF.
Mm. Hur var du? Alltså var det så här, höll man tillbaka eller var det tvärtom att okej, nu jag kommer visa Dennis 2.0?
Nej, alltså menar du under matchen?
Ja. Yeah.
Nej, alltså jag tänkte inte, jag tänkte, och visst det är en speciell match. Jag tänkte, jag var övertagad, jag ville bara göra det bra. Alltså jag gjorde allt för att vinna. Såklart det är extra kryddor på en sån där match där du har något, alltså pass med MFF liksom. Det är ändå de som har fostrat upp mig och man vill ändå visa upp sig. Så såklart den var extra speciell och det kändes extra bra att vinna den matchen jämfört med andra matcher.
Mm. För er som lyssnar bara, fan vad mycket MFF och TFF. Ja, TFF är Trelleborgs FF, MFF Malmö FF, obviously. Skåne derby, extra känsligt. Men Trelleborg går bra. Hur länge stannar du kvar där?
Jag stannade där till sommaren faktiskt. Vi var, det är ganska bra, jag tror vi var runt mitten. Och sen valde jag att dra därifrån. Till Ryssland.
Och det är nog ett steg som många blev överraskade kring.
Mm.
För att du går från MFF, går till TFF, sen plötsligt hör man Ryssland, rykten, höger, vänster, rubriker, folk skrev om det inom sportvärlden. Och jag vet inte hur mycket du uttalat kring detta i podcast tidigare. Mm. Hur fan gick det till?
Nej, det var, jag hörde att det finns intresse. Sen så resonerade jag som att jag, typ MFF, det är då de bytte tränare nu till vad heter det, Uwe Rössler. Jag visste inte om alltså honom alls som tränare. Jag kände samma sak som där, jag kommer inte kunna komma in i MFF, och i TFF kändes det som alltså en risk liksom. Det känns som skeppet kan sjunka där borta, och jag tyckte det var ett bra steg för mig att gå till Rostov i Ryssland, och så därför alltså hängde jag på det tåget.
Hur gick den dealen till? Du hade väl någon agent?
Ja, jag hade en agent och nej, han sa till mig, jag pushade jättemycket till att jag skulle gå till Rostov, och jag kände att just då där att det var alltså det bästa för mig just då.
Och då är du 20...
19 år,
19 år gammal är du.
Ja. Sen måste jag säga, alltså min familj, det är så vi hade så bra koll med allt det här med agenter och såna grejer liksom.
Kontrakt och avtal och där.
Exakt, avtal och sånt, så det finns... eller de agenterna jag jobbat med, det har varit riktigt mycket, det har varit mycket strull. Det är folk som inte är ute för spelarens bästa, utan det är för att bara typ lura folk och liksom ja, få pengar genom det sättet, vilket jag tycker är jättehemskt, men så ser fotbollsvärlden ut.
Hur upptäckte du att saker och ting inte var rätt till? För att jag menar, du går från TFF till Rostov, bara redan där kan man bli oh shit, det här är ett skitstort steg och man kan bli blind.
Ja.
Är du med?
Nej, det var den nuvarande eller dåvarande agenten jag hade, Dahlin, som
Martin Dahlin.
Ja.
Okay.
Han hade inte sagt någonting angående Rostovs intresse, och sen kommer en annan agent in i bilden och ringer mig hela tiden och säger att Rostov vill ha dig, gå hit till Rostov och såna grejer, och man blir lätt påverkad som 19-åring, vilket jag blev också. Så hoppar jag på det tåget med Blash.
En agent till.
Exakt.
Okay.
Som hade sagt till mig, Rostov vill ha det, Rostov. Hoppar jag på den här tåget med honom. Och det visar sig allt vad han sa till mig då, alltså det stämde inte. Pengarna som jag skulle få i kontrakt när jag väl kommer dit, det stämde inte vad han sa till mig. Och jag blev såklart, men jag tänkte mera denna möjligheten för mig. Det är inte så jag tänker på jättemycket pengar, utan det är själva denna möjligheten jag får att
steget komma, som du tar, ja.
Ja, liksom komma till en topp 5, topp 6-liga, göra det bra där och ta nästa steg. Så jag såg det mer det än att jag verkligen får mina pengar liksom. Det var så vi resonerade i familjen. Och så nej, gick vi på det tåget. Men jag hade lite baktanken att det är inte allt som stämmer liksom. Och så har vi haft...
Upptäckte du det när du väl var i Rostov? Eller var det när du var på väg dit?
Nej, det var mer när jag var där. Mm. När jag hade fått prata med lite människor. Hittan och datan. Och då märker jag att denna killen har ljugit för mig. Alltså, rakt upp i ansiktet. Och sen har jag märkt... Alltså,
kring ditt avtal?
Ja, kring mitt avtal. Liksom, att denna människan är bara här för att för att få sina pengar och bryr sig inte, alltså bryr sig om mig liksom. Han bara bryr sig om sig själv och han lämnar mig i ett väldigt, väldigt dåligt skick. Där jag var jättemycket med tvister med agenter och sådana grejer istället för att han ska kunna hjälpa mig. Var det han som tog tåget och stack direkt, vilket jag tycker den är manipulativ. Den är en riktig feg människa och det är det jag vill säga angående honom.
19 år, blev utsatt för en sån här situation. Du nämner att du är i Ryssland.
Mm.
Din agent lämnar dig.
Nej, det är jag som vill lämna honom. För okay. Han har lagt mig i en tvist med min dåvarande agent Martin Dahlin. Istället för att han ska hjälpa mig med detta, hjälper han mig ingenting. Därför får jag hjälpa mig själv genom att jag liksom...
Hitta människor du kan lita på som kan hjälpa dig.
Ja, och liksom hjälpa mig själv. Liksom. Jag är i en tvist så måste man hjälpa mig själv av människor. Liksom. Och nej, på det sättet, jag vill inte vara med någon som kan gräva min grop ännu djupare.
Mm.
Utan jag försöker hitta lösningar istället för gräva. Alltså, jag var i blind ett tag, men sen märkte jag att den här killen vill gräva en grav till mig.
Mm. Mm.
Och det tycker jag, alltså jag... Till idag, jag tänker inte ens på det, men nu när jag tänker efter, det väcker jättemånga känslor och jag önskar han allt det värsta.
Jag hör dig och jag hör din frustration och jag uppskattar att du delar med den här historien. Det handlar inte om att man vill hänga ut någon på något sätt. Det handlar om att det finns faktiskt folk som lyssnar på den här podden som är en Dennis, 18-19 år gammal, där agenter jagar dem och erbjuder dem de här avtalen, erbjuder dem de här lukrativa, små, finstilta texterna som man kanske inte alltid ser. Och hamna i din sits. Och syftet med varför du vill berätta den här historien är för att folk inte ska hamna i samma fälla, eller hur?
Ja, alltså de använder mycket, mycket grejer. Liksom. Han gav mig kläder, han gav mig grejer, han gav mig Dennis, vill du komma hit, vill du komma dit? Jag gick på sånt. Det är sådana unga människor fotbollsspelare går på. Och jag var blind. Jag tänkte, okej, okay, shit, han har gett mig en Fendi-tröja, han har gett mig en Gucci-bälte. Men det, alltså det är helt fel liksom.
Mm.
De ska inte ge dig prylar och sådana grejer. De ska hjälpa dig fotbollsmässigt. De ska hjälpa dig att allt sköts. Liksom. Allt ska vara korrekt. Vilket inte har varit i mitt fall. Det har gjort mig riktigt arg. Och
Hur påverkar det din fotboll?
Alltså, när jag är där i Ryssland. Det är ändå jobbigt alltså, att hålla på med sådana grejer när man väl är alltså, i Ryssland. Men rent fotbollsmässigt, jag har kunnat... Alltså, visst, det har varit jobbigt några perioder liksom, mentalt speciellt. Men sen har jag bara kämpat. Alltså, det har gjort mig ännu starkare. Jag ser det som något som gör mig liksom starkare.
Du nämner att familjen är involverad mycket i ditt liv.
Mm.
Brorsan spelar fotboll med honom. Pappa körde till träningarna, cyklade till träningarna med honom. Och så uppstår en sån här situation.
Ja.
Då familjen sätts på prövning.
Ja.
För att ett sånt steg ut i proffslivet kan faktiskt göra så att en hel familj blir ekonomiskt oberoende.
Mm.
Hur reagerar familjen när de också insåg att någonting hade gått snett?
Nej, det var en jobbig period. Vi har haft många alltså, argumentationer, grälar kan man säga. Men i slutet,
så ni var inte alltid överens?
Inte alltid överens, nej. Absolut inte. Men liksom jag och Adi, min bror, hade en viss av synpunkter. Min farsa och min mamma hade annars. Så det blev mycket vi mot dem liksom. Men sen i slutändan, det har varit jättemånga jobbiga dagar där vi inte pratat med varandra och sådana grejer. Men sen i slutändan har vi alltid kommit överens liksom att vi i min familj, alltså vi tänker egentligen pengar, det är inte allt. Allt handlar om vårt välmående. Det här är inte värt för vår hälsa, för min pappas hälsa, för min mammas hälsa. Utan jag blir glad när jag ser min mamma är glad och hon mår bra. Jag ser min farsa, när min farsa är glad, kan komma till stadion, kan komma och se mig spela. Då blir han glad, då blir jag glad också. Så liksom pengar är inte, nu har jag också märkt det själv, pengar är inte allt. Visst det är kul att ha det, men pengar är inte allt. Det viktigaste är att man hälsan och att man ska må bra.
Tror du dig ur det?
Vad sa du?
Tror du dig ur detta då?
Ja. Det har jag gjort.
Och nu lär du?
Ja.
Känner du att du har fått din rätt?
Alltså jag tycker att jag har fått min rätt. Jag tycker mycket, mycket grejer har varit orättvist. Men jag lär mig mina misstag och jag tittar alltid framåt.
Hur tidigt in på din karriär i Rostov hände detta? Var det precis i början?
Mm, Ja, i början, alltså det, i början några år framåt, kanske 1-2 år.
Mm. Och nu är du kvar i Rostov, fast utlånat i MFF.
Precis.
Har du vunnit någonting med Rostov?
Nej, vi har, som bäst, jag tror vi har kommit femma när, vi har, när jag har varit där. Femma, fyra tror jag.
Vad skiljer sig från den ryska ligan och den allsvenska, ja, svenska ligan?
Jag skulle vilja säga den är mycket mer, den är fysisk. Jag har inte mycket mer, den är fysisk och det går lite mer snabbare där. Liksom. Det går mycket fram och tillbaka. Sen har de också alltså, mer förutsättningar än allsvenskan med alltså, ekonomisk, liksom, deras arenor är riktigt sjuka. Så det skiljer sig en del från allsvenskan.
Vad gör du tillbaks i Malmö?
Nej, denna här, vad heter det, vad ska man säga, möjligheten kom för att ja, vissa grejer har hänt nu där borta i vad heter det, mellan Ryssland och Ukraina som har hänt som
påverkar fotbollen.
Som har påverkat fotbollen, och för mig denna möjligheten, det var det bästa som kunde hända med att komma hem just i denna tidpunkten och träffa familjen, vara med vänner och fortfarande spela inför dem. För MFF, min modersklubb, spelar inför de bästa supporterna i Skandinavien, vilket jag tycker är, ja, det kunde inte ha blivit bättre för mig.
Kände du att när du kom tillbaks till Malmö att din plats var given?
Alltså, jag har aldrig känt att någonstans att min plats har varit given. Jag har alltid behövt kämpa, alltså, från dag ett. Jag har inte känt mig någonstans given i MFF. Absolut inte.
Så hur gick diskussionerna till där då? Du lämnade ändå med lite bitter smak.
Ja.
Och så ska du komma tillbaks och spela för laget.
Mm.
Ny tränare. Vad tänkte du?
Menar du nu när jag kom från Ryssland? Nej, jag har ingenting. Jag har bara goda minnen från MFF. Jag har ingenting bittert mot dem. De har hjälpt mig att bli den spelaren jag har varit till. Jag har bara kärlek till den här klubben. Sen att jag valde att gå i ett annat steg är mina val, men jag har alltid tyckt om MFF. Okay. Och MFF som stad och Malmö som stad, det kommer alltid vara gott, alltså nära mitt hjärta.
Vad tror vi om säsongen i år då?
Jag hoppas vi kan göra det så bra som möjligt och få hem SM-bucklan i, vad är det, november? September?
När jag gjorde min research om dig så såg jag att du har spelat i det svenska landslaget.
Ja.
Och även det bosniska landslaget.
Ja.
Hur går det till?
Nej, jag var med i Sveriges landslag sen jag vet inte, 15 år gammal, hela vägen upp till U21. Sen efter jag hade varit i U21 några, jag tror jag var med ett år tidigare också, var med de mina jämngamla, så kände jag att Bosnien hade börjat höra av sig. Och så kände jag, alltså med min familj, vi diskuterade mycket och tänkte att det här är det bästa för mig liksom. Mina föräldrar är ändå från Bosnien och de hade velat se mig spela mer i den tröjan än vad de hade gjort i Sverige. Samtidigt är det också viss familjen, sen finns det också sportsliga aspekter i det hela, vilket jag tycker alltså gynnar mig som bäst som spelare just nu, alltså i detta tillfället. Och jag är jätteglad att jag gjorde det valet.
Du är fortfarande uttagen i landslaget för Bosnien?
Ja.
Vilka har du fått spela med? Vilka spelare har du fått som har massa, oh shit?
Som jag har spelat med?
Ja, i landslaget.
Nej, men det är som Jacob och Pjanic. Jag tror att de två
största
namnen liksom i landslaget.
Och ångrar du att du valde lämna svenska landslaget?
Alltså ångrar, nej. Att jag inte valde svenska landslag. Alltså, nej. Jag är nöjd över att, alltså, över mitt val.
Du nämner din familj ofta i podden. Vad har du för relation till dina föräldrar?
Nej, den är jättebra. Vi gillar varandra.
That's it.
Nej,
that's it. Alltså, nej, vet du om familjen?
Nej, det är familj.
Eller är det privat?
Ja, nej, det är inte privat. Utan min farsa jobbar här i Hermosdal. Min mamma är sjuksköterska. Alltså, vi har jättebra relation. Alltså, vi alla oss fyra. Och, nej, alltså det är bara, vi skämtar mycket, vi pratar mycket, vi är öppna. Det är bara good vibes.
Good vibes, good vibes. Mycket har hänt i din karriär, men du är fortfarande 23 år gammal. Mm. Vad händer härnäst?
Jag vet inte, seriöst. Jag bara vet att jag kommer vara i Malmö detta året. Ja, mitt fokus är på att göra det så bra som möjligt i MFF. Vinna så många matcher vi kan. Vinna så många titlar vi kan. Och göra det så bra som möjligt på planen. Och må bra så utanför planen. Det är mina mål just nu.
Den här podcastens längd brukar hålla mellan 30-45 minuter. Ibland så har jag gäster som vill kräka ur sig. Och då pratar de kanske i 90 minuter. Och jag ställer alltid frågan till folk innan jag avrundar och avslutar podden. Är det någonting du själv känner att du hade velat ta upp som jag har glömt bort?
Nej. Bara att detta är en bra podd.
Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. För det är ett intensivt avsnitt. Det är mycket som händer. Och jag tror att folk som lyssnar på detta kommer att få lära känna dig på ett sätt som bara, oj shit, vad är det här vi går igenom? Och det är oftast de avsnitten som är de saftigaste att lyssna på, för att det är de man vill åt. Och för det säger jag ett stort tack. Jag hoppas att framtiden ger dig någonting annat än det du fick uppleva i Rostov. Ingen förtjänar en sån typ av grej, vare sig man är fotbollsspelare eller en vanlig människa som jobbar 8-4. Ingen förtjänar att bli blåst på det sättet. Så tack för att du lämnade av din historia.